Han är författaren som ingen lär sig namnet på. Men det bekommer inte Johannes Selåker speciellt mycket. Han berättar också om en otrygg uppväxt, att han ändå tror att människor är goda och att han hade en snattarliga som barn. Författaren Johannes Selåker är P4 Extra-gästen. Ja, jag heter Karin Frick. Välkommen hit, Johannes.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja? Ja. Du dundrade in här. Har du haft en bra dag?
Lite stressig idag. Det var det första jag frågade mig. Ja. Inte hur mår du, utan är du stressad?
Ja, men det lät som att du hade så hög puls när du kom in.
Det är för att jag råkade ta dubbel ADHD-medicin.
Aha.
Det ska man inte göra.
Vad händer då?
Man blir liksom både väldigt lugn och väldigt här kroppsligt hög puls.
Okej.
Okay. Ja. Så jag kanske somnar här, men man hör min hjärtslag är snabba.
Okej, gör inte det.
Nej, okej, jag ska underhålla.
I och för sig hellre att du somnar än att hjärtslagen slutar. Men gärna en kombination av att du är vaken och hjärtslagen slår. Men har du haft någon ledighet så här långt?
Nej.
Nej?
Nej, men jag gillar att jobba på sommaren. Det är mysigt.
Okej, varför då?
Man kan gå upp 5 och sen är man klar när en son vaknar. Och så kan man liksom ha en hel dag och så känner man sig att man har varit duktig på 2 saker. Det gör man inte alltid, både föräldraskap och jobb.
Mysigt ändå.
Ja.
Men sen ska man orka också om man går upp så där tidigt.
Han är bara 5, så han somnar tidigt.
Ja, så du lever du med i den.
Ja.
Så. Men vad härligt. Men du, Johannes Selåker är deckarförfattaren som ingen verkar kunna komma ihåg namnet på, står det i en artikel om dig. Du skrattar nu. Vad handlar det om?
Alltså det är väl, det verkar till synes helt omöjligt att komma ihåg mitt namn.
Okay.
Jag vet att Pascal, min vän, ringde till Leif G.W. Persson, busringde och utgav sig att vara jag då för att få en blurb till min bok, ett citat, ett positivt. Och G.W. replikerade någonting i stil med den där Slavåker. Men han är liksom inte ensam, han är en i mängden. Det är liksom, det tar aldrig slut. Jag var med i P4 Västmanland, min hemradiokanal. De sa fel. Mitt förlag skickade ett pressmeddelande när jag släppte min första solobok att Pascal släpper en ny solobok.
Till och med sitt eget förlag.
Ja, ja.
Då måste du väl ändå ha gett dem en reprimand, tänker jag.
Jag tyckte det var väldigt bra, mässade Pascal med sig. Det var väldigt kul, tyckte jag. Det är liksom min lott i livet att vara i skuggan av olika personer. Jag är Maxwell till Zlatan. Nej. Och så bara följer med.
Men hur är det då? Alltså, du sitter ju och skojar om det lite. Ja. Nu, men kan man inte också bli lite för så här, jag kan tycka att det är lite respektlöst om jag ska sitta här och säga fel namn till dig till exempel.
Alltså nej, alltså på ett sätt är det ju skönt. Man får ju inga förväntningar på sig alls. Man kan ju liksom glida undan. Men sen, alltså jag är från en bruksort. Jag är också formad i att man inte ska vara någonting alls. Det är också, det är faktiskt väldigt skönt.
Okay.
Att vara anonym. Och så är det ju... Ja, men det är skönt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Ta ner alla förväntningar.
Men hur känns det då att de närmaste 25 minuterna så kommer du vara i rampljuset här?
Ja, men så länge du ser mitt namn fel en gång kommer det kännas okej.
Okay. Oh, jag har inte tänkt att säga ditt namn fel en enda gång. Det hoppas jag verkligen inte. Det skulle kännas jättefånigt. Du är aktuell med boken Stekenjokk som utspelar sig i Strömsund. Men du är ju från Hallstahammar.
Mm.
Då tänker man så här, kopplingen till Jämtland.
Jag hade liksom en ganska otrygg uppväxt på många sätt. Men så hade jag liksom en extra familj. Min mammas bästa vän och hennes Kido och hennes man Conny. Conny är därifrån. Och vi ledde som en symbios. Om vi flyttade så flyttade Kido och Conny efter min familj. Och firade alla jular och sådär ihop. Och jag åkte på semester med Kido och Conny ensamt i Jämtland. Kido var till och med föräldraledig med mig.
Mm.
Och hon och Conny har betytt, de är ju som föräldrar för mig. Och på något sätt, jag fick idén av dem. Alltså, det känns lite som att jag liksom letar mig tillbaka till mig själv, till barnet i mig på något sätt, genom den här boken. Och ja, Kiokon har ju betytt liksom enormt för mig och de här resorna upp till den här storslagna miljön och en trygg plats när man är ett ganska otryggt barn, där man får vara sig själv och bara.
För Stekenjokk är ju en plats där uppe, kanske bara ska förtydliga det. Men om du säger att de var helt fantastiska. Alltså, på vilket sätt var det otryggt då?
Jag hade väl en mamma som var liksom helt fantastisk på många sätt. Väldigt intelligent och väldigt presterande. Men hon hade ju en blick... Hela min uppväxt så satt jag väl vid ett bord och bedömde hela rummets stämning. Rädd för att göra det minsta fel, för då var man helt värdelös, var väl känslan. Och då är det ganska skönt om man får en, liksom en yttre röst som inte är... mina föräldrar, utan någon helt annan som ändå, som du har ett värde, dina känslor har ett värde, det är ju extremt, extremt viktigt, och det var Key och Connor för mig. Jag bodde hos dem i perioder när jag inte trivdes så bra hemma och så.
Så var det att de liksom gav dig en röst som barn kanske inte alltid har då? Eller hur var det att växa upp så nära någon som inte är ens föräldrar?
Alltså det var som att de var mina föräldrar hela tiden. Mm. Men det var också där, jag minns liksom att jag kunde ha tonårsutbrott där, men inte hemma. Det säger ganska mycket. Och jag ser det på min son när man gått igenom en separation och sådär. Han fick en sån person i sitt liv som inte var jag eller Magda, hans mamma. Och då kunde jag säga, jag kommer säga till den här personen om du är dum mot mig. Alltså det är ju precis som man vill, att man har någon som man vet är allierad med sitt barn. För då vet man att ens förälder inte alltid har rätt. För jag växte ändå upp med att aldrig någonsin har rätt. Mm. Och det är ju svårt, det tar ju ganska lång tid. Jag har gått mycket terapi, men det är svårt fortfarande, man blir bortkollrad ibland.
Mm. Jag vet att din mamma inte lever längre. Vi pratade om Alzheimer här tidigare i sändningen, för hon gick bort 2018, va?
Ja, precis. Ja.
Hur blev den relationen till slut?
Alltså, tyvärr så blev hon sjuk under de åren där jag började se för första gången problemen i relationen. För jag hade idealiserat henne hela uppväxten. Hon har ju betytt enormt för mig på liksom alla plan. Men mest i termer av värderingar, det har också kommit med väldigt mycket känslor av skuld och skam och sådär. Och i samband med att hon blev sjuk var väl då jag började se det här. Och då fanns ju ingenstans att rikta den här liksom sena tonårsrevolten.
Mm.
Och det var väldigt jobbigt när hon sen dog. Alltså då var man kvar med, jag vet knappt vem hon är och jag saknar henne och jag är så arg på henne.
Mm.
Det fanns ingen riktning, men då hade ju Ki som har varit bästa vän med henne som var 3.
Just det. Så du någonstans kommit till någon form av ro och avslut?
Ja, verkligen. Jag har liksom ingen ilska alls. Men också många frågor kvar.
Mm. Mm. Men din pappa lever.
Mm.
Och jag vet att inspirationen till bokens huvudperson, Frank, kom från just din pappa. Som du nu då knyter an till ännu mer. Om du ska utveckla det lite.
Men eftersom att när man växer upp med en förälder som är så pass dominant och kräver lite lojalitet, då blir ju alla andra personer på något sätt, en känslan i min kropp var att de, jag var tvungen att välja bort dem eller tycker de var lite dåliga. Och sen, det gjorde att jag liksom med åren, särskilt när mamma blev sjuk, kanske stötte bort pappa omedvetet. Och hade en ilska mot honom som en dag, jag blev dumpad en gång för typ 2 år sedan. Så ringde jag dem 3 på natten och berättade bara kort vad som hade hänt. Och han bara, ja, okej, men jag tror liksom det är så här och så här och hon behöver landa lite. Han behövde liksom ingen förförståelse. Och så kom han, när hon, den här tjejen sen kom tillbaka 3 veckor senare, använde de exakt samma språk, de har inte ens träffats.
Mm.
Och då insåg jag, just det är ändå han som har betytt någonting för mig i termer av typ att jag alltid tror på människors typ, jag tror inte att det finns särskilt många onda människor. Han har alltid haft en grundtro, han har alltid varit en trygghet utan att jag har förstått det, för jag har tryckt bort honom. Och så ville jag skriva en bok, en huvudkaraktär baserad på honom, men jag har ganska dålig självinsikt, var det en tjej som sa, för den här boken handlar om dig.
Mm.
Det är du själv som är den huvudkaraktären, men ja.
Hur kändes det då?
Bra, för jag gillade huvudkaraktären. Det var ju väldigt försonande på något sätt, att den här mannen som kände sig som ett skal, men ändå kanske inte, jag gillar honom väldigt mycket. Det är härligt att få börja gilla sig själv lite grann.
Verkligen, det är grunden till allt skulle man väl ändå kunna säga. Men vad har den här bokresan gjort med dig och din pappas relation?
Nej, men alltså, den har ju verkligen, vi har kommit varandra nära igen. Och han var ju alltid där, det var bara att jag inte förstod det. Och det har ju betytt väldigt mycket. Nu hörs vi ju ofta och jag ringer ju honom om sånt som jag annars kanske, alltså jag kan prata med honom om allt. Och han har ju aldrig en, han tror på människor, han är väldigt liksom balanserad i sina råd och sådär.
Jag vet att du har tillägnat boken till någon annan.
Ja, jag har tillägnat den till mitt ex då.
Mm.
Efter att det tog slut. Men alltså, den här boken är ju för första gången jag egentligen gör någonting jag är stolt över. Och den är väldigt mycket jag. Och det är svårt att separera. Den är tillägnad till henne för att hon tog fram det i mig. Alltså på något sätt tände ett litet ljus i mitt bröst. Och allt det som kändes mörkt och skamligt var okej för första gången. Och hjälpte mig enormt med boken och fick mig att tro på att skriva som jag skriver och inte hålla på att anpassa mig.
Mm.
Så det var väldigt naturligt, för hon har betytt enormt mycket för mig.
Vad fint.
Ja.
Mm. Jag tänker, du har gjort väldigt mycket inom Skymningsland också, de här böckerna. Är det verkligen första gången som du är riktigt stolt över dig själv för att du har gjort någonting?
Ja. Ja, men, ja, nu har jag verkligen kämpat och lagt mig vinn om att göra någonting jag tycker är sant och så bra som jag bara kan. Det är ju liksom inte bara... jag vill att det skulle vara lika mycket en roman som en deckare, och det handlar om en man i kris som blir lämnad också. Jag separerade 3 gånger under den här processen. 2 gånger från samma, ska jag säga. Jag är inte så stökig. Men så att det finns ingen slump att jag har dålig självinsikt. Det är väldigt mycket jag.
Men vilken resa det måste ha varit.
Ja. Ja, jag är lite trött nu.
Va? Man undrar ju vad som kommer härnäst, men det kan vi återkomma till. Men om det skulle bli film av den här boken, vem skulle spela dig och vem skulle spela din pappa?
Alltså, det är ju bara en karaktär som är vi båda då. Jag skulle vilja, inte för att ta så mycket med, det är bara för att jag tycker att han är så Mikael Persbrandt, men det, jag känner inte liksom något släktskap. För ändå kanske jag gör det om jag säger det.
Okay.
Men han har någon form av mjukhet över sin hårdhet. Han är rädd liten pojke, känns det som, många gånger. Och det tycker jag också, det finns något fint i det.
Mm. Spännande, vi får se vad framtiden har att erbjuda. Men du, om vi backar bandet lite. Du tog steget från mediechef på Expressen och Svensk Damtidning in i författarskapet. Vi pratade om din mamma som gick bort i Alzheimer 2018 förut. Och det här var under samma tid som hon låg på dödsbädden. Alltså, hur stor roll spelade det in i det?
Nästan allt. Jag vågade nästan aldrig... Jag var ju för feg. Jag visste ju alltid att jag skulle skriva en bok, men jag vågade aldrig ta tag i det. Och sen... så låg hon på dödsbädden i Västerås och de sa att det skulle ta några dagar, för de höll på att flytta, så ringer läkare så här: vill ni stänga av livsuppehållande vård? Det är så konstigt beslut att ta, vill du se till att din mamma dör? Och sen åkte jag dit för att vaka vid dödsbädden, och hon vägrade ju verkligen att dö. Det skulle ta dagar, jag tror det tog 3-4 veckor. Och till slut så tröttnade mig på känslan av tyngd och död att sitta i det där rummet. Så då tog jag en öl med en gammal vän upp på, eller väldigt många öl. Och efter alla de ölen så kom vi fram till att vi skulle skriva en bok. Och sånt säger man ofta, men dagen efter när jag vaknade så hade han redan startat dokument. Mm. Och det blev min första bok. Så det var med att det var en slump, men det var något att hålla sig i under den här perioden. Att liksom klara sig igenom den jobbiga väntan och sen den plötsliga chocken som ändå var, fast hon hade varit sjuk så länge när hon dog.
Mm. Men det är väl ofta så när man går igenom tuffa saker att kreativiteten får en annan liksom ett annat uttryck.
Mm. Mm. Ja, man vågar. Jag vågade ju plötsligt. Mm. För det är lätt när man känner att man förlorar mycket att ta tag i det lilla man har, så att säga.
Men allt du berättar nu, och att du separerade 3 gånger under den här perioden, även om det då var 2 gånger från samma person. Alltså, väldigt intensivt. Alltså, hur landar man i det, och hur är balansen just nu i livet?
Alltså, jag har nog landat ganska bra. Jag har också mått väldigt, väldigt bra. Sen har jag ganska dålig balans för att jag nu ska jag skriva 2 böcker på ett år. Då blir det ju väldigt mycket att göra, men det är också självvalt. Jag känner typ att jag har dålig balans nu, men jag är också taggad på en gå upp 5 på morgonen jobbsommar.
Ja. Vill du ha balans i livet då?
Ja, det vill jag verkligen.
Mm. Ibland kan det ju vara att man trivs med att det är lite kaosigt.
Nej, alltså det har jag tröttnat på. Ja. Det orkar jag inte mer efter 2 singelsomrar.
Ja, och en ganska ibland busig och stökig uppväxt. Alltså, ja. Under uppväxten i Hallstahammar var du busig. Till och med faktiskt en del av en snattarliga. Alltså, det här vill man ju höra mer om. Gud, det är så mycket som här. Bara den här lilla stunden vi har suttit här.
Ja, men jag hade en liten snattarliga när jag var med min kompis vars pappa, tror jag, var bankrånare.
Min kompis, som de ju är.
Ja, som de är. Han fick 500 kronor i veckopeng i perioder då. Inte alla perioder. Och ett paket, litet paket så här, röda prins varje morgon av sina föräldrar när jag var 10. Och när vi var 11-12 började vi snatta dejtparfymer till tjejer i vår klass. Och sen till äldre tjejer vi var rädda för, att de hotade oss öl. Och sen... åkte vi tyvärr dit, och min mamma tvingade mig...
Eller kanske bra.
Ja, men alltså det var liksom... Jo, det var jättebra. Alltså jag hade så mycket ångest som där... Vi stal för jättemycket pengar. Jag fick betala tillbaka allt och gå och be om ursäkt. Min mamma gjorde ett Excel-dokument. Och lämnade det till polisen. Det är svårt att straffa en 12-åring. men det var bra. Men det var en liten stöldliga där som 11-12-åring.
Och vad har du tagit med dig in i ditt eget föräldraskap just med tanke på den här bakgrunden då, till din son?
Men,
snatta inte.
Nej, men det som ändå var... Jag tror att okay, jag växte upp med att få mycket skam, men för de allvarliga sakerna på något sätt så jag tycker att man ska... Jag försöker få träna min son att göra fel nu. Han säger liksom dumsnut i hans fulaste ord. Då är det ett problem. Han måste vara elakare mot mig. Alltså annars, det är inte bra om han är för snäll mot mig. Så jag försöker träna honom i att liksom, det finns en annan röst som inte är min och den är lika viktig. Eller nej, den är viktigare. Och man får också göra fel. Du ska göra fel.
Vad säger han då?
Han gillar inte att göra fel alltså. Han gillar inte det alls. Vi tränar för det jättemycket nu. Men det är väldigt fint att träna för att göra fel. Och liksom uppmuntra det.
Mm. Det alla gör ju fel.
Ja, och hur ska han annars kunna lära sig, försöker jag förklara. Men det är ju en jobbig känsla att vara i.
Mm. Jag gissar att du kommer spendera en hel del tid med honom i sommar. Ja. Och också spendera sommaren i Stockholm. Varför tycker du så mycket om det? Och vad kommer ni göra för någonting?
Alltså jag gillar verkligen att vara i stan på sommaren. När typ många försvinner, men... De som är kvar, det är ändå härligt. Det blir som en liten enhet. Jag startar en form av hitta sommar, att vi har varandras position som en impuls på Insta. Och då är det helt random människor som jag har där.
Gud vad roligt.
Och så dyker någon upp plötsligt när jag sitter på en bar. Utan att jag vet det. De flesta har aldrig mässat med ens. Det är ändå härligt. Det händer oväntade grejer.
Spontana möten. Gud, vilken bra idé. Det kanske man skulle införa själv i sitt eget liv.
Så det kan ju leda till... Det känns som att det kommer att vara många konsekvenser i slutet av sommaren för några som är med där.
Man vet aldrig vad framtiden har att det kommer. Med. Det var väldigt kul att du ville komma hit idag. Tack för ett jättefint samtal.
Tack snälla.
Om man inte kommer ihåg Johannes Selåkers namn nu, då får man skylla sig själv, eller hur?
Du har gjort ett bra
jobb. Tack. Din bok Stekenjokk kommer ut den 13 augusti. Jag önskar lycka till med den och att hitta balansen i livet.
Tack snälla.
Trevlig sommar.
Detsamma.